Den pågående maktförskjutningen från den transatlantiska länken till Asien gör att Indiens position i världen stärks. Vilka är Indiens ambitioner i den nya världsordningen? Indien är sedan april det folkrikaste landet i världen med fler än 1,4 miljarder invånare. Landet är världens femte största ekonomi, brukar även kallas världens största demokrati, vilket är en allt mer omtvistad beskrivning. Med sina kärnvapen och betydande förmåga inom missil- och rymdområdena samt en av världens största arméer är Indien också en betydande militärmakt. Samtidigt möter Indien flera utmaningar med omfattande inhemska samhällsförändringar och det långsiktiga hotet från Kina med bland annat en pågående gränskonflikt. Var finns EU och Sverige i det här stormaktsspelet? Och varför ska vi i Sverige bry oss om Indien? Detta och lite till kommer vi att diskutera i dagens avsnitt av Folk och Försvar-podden. Varmt välkomna!
Du lyssnar på Folk och Försvar-podden. Folk och Försvar bidrar till att Sveriges säkerhet ska vara hela folkets angelägenhet.
Mitt namn är Linnea Ljungar och jag jobbar som programansvarig på Folk och Försvar. Det här samtalet spelas in vid lunchtid onsdagen den 23 augusti i en poddstudio i Stockholm. Med mig har jag Henrik Chetan Aspengren. Varmt välkommen.
Tack.
Du jobbar som senioranalytiker och projektledare för Project for Nordic India Relations på Utrikespolitiska institutet. Vi inleder det här avsnittet med att prata om den inhemska situationen i Indien. Indien är ju ett oerhört stort land som kanske egentligen mer kan liknas vid en kontinent. Det bor över en miljard människor här och det myllrar av olika religioner, språk och kulturer. Vill du kort inleda med att beskriva den inhemska situationen i Indien? Vilka är de största utmaningarna och möjligheterna för landet?
Precis som du säger så är det ett enormt land, inte minst om vi tänker på befolkningsstorleken. Indien är numera världens mest folkrikaste land, drygt 1,4 miljarder invånare. Det är egentligen lika många invånare som hela den afrikanska kontinenten. Och precis som du säger, det är många religioner, många etniska grupper och också andra typer av sociala grupper som samexisterar. Det är ett land med i stark ekonomisk tillväxt, höga tillväxttal. Det är numera världens femte största ekonomi, på väg att bli världens tredje största ekonomi inom det här decenniet. Men förstås finns det stora utmaningar vad gäller att den här tillväxten och ekonomiska utvecklingen ska komma alla till del. Så Indien har en förhållandevis låg BNP per capita om vi jämför till exempel med Kina. Och där är liksom utmaningen att få en tillväxt och en ekonomisk utveckling som kommer alla till del.
Indien brukar ju oftast beskrivas som världens största demokrati. Stämmer den beskrivningen fortfarande?
Ja, det är en demokrati. Precis som många andra demokratier så finns det utmaningar i det politiska systemet och i frågor som rör till exempel allas tillgång till att uttrycka sina politiska rättigheter. Det finns en viss kritik, i viss mån berättigad, till den indiska demokratin som den ser ut idag och liksom det demokratiska tillståndet. Framförallt har den här kritiken rört vissa minoriteters rättigheter och framförallt den muslimska minoritetens rättigheter, men också kristna. Men vi ser samtidigt att valdeltagandet är högt. Det var högre förra valtillfället än tidigare år. Deltagandet för kvinnor i politiken ökar. Deltagandet eller röstandet hos de mest utsatta kasterna ökar. Så det är en komplex bild. Men jag skulle säga att Indien har utmaningar som också till stor del liknar utmaningarna som andra demokratier möter. Sociala medier påverkar det demokratiska samtalet. Det finns viss risk för att vissa institutioner blir påverkade av politisk styrning och så vidare.
Om vi då lämnar lite den inhemska situationen i Indien och istället blickar utåt och fokuserar på Indiens mål och prioriteringar. För vilka perspektiv har Indien på världsläget rent säkerhetspolitiskt? Hur ser Indien på omvärlden?
Indien är alliansfritt. Om vi pratar om alliansfrihet i strikt bemärkelse. Man liksom inga fördrag med andra, alltså fördragsbaserade allianser med andra stater. Däremot så är Indien, precis som flera andra länder i öst, väl medvetna om att vi lever i en tid av maktförskjutning från den från väst eller den transatlantiska regionen mot Indo-Pacific-regionen och Asien. Och Indien är ju en viktig aktör i den här maktförskjutningen. Och det här avspeglas i Indiens mål och prioriteringar och också ambitioner. Den indiska politiska ledarskapet som styr i Delhi för närvarande har som ambition att Indien ska bli ett fullt utvecklat land, ekonomi 2047. Alltså då ska man ha en BNP per capita som motsvarar utvecklade ekonomier. Det är ett ambitiöst mål. Men det visar också riktningen i vart man är på väg. Och nu försöker man då etablera en utrikes- och säkerhetspolitik som gör den här förändringen möjlig och också motverkar de som vill kanske då minska handlingsutrymmet för Indien. Den stora säkerhetspolitiska utmaningen för Indien idag, eller liksom den strategiska utmaningen, är Kina. Det är så man liksom ser på det. Tidigare, om du hade frågat mig i början av 2000-talet eller kanske om vi hade tittat lite längre tillbaka, så har liksom Pakistan varit den stora liksom, antagonisten. Men idag är det Kina. Och här handlar det både om rent liksom säkerhetspolitiskt, men det här handlar också om en ekonomisk konkurrens och fråga om inflytande, inte bara i Indiens absoluta närhet utan också i andra delar av världen där de här två staterna har gemensamt eller har liknande intressen, ska jag säga.
Så man kan förklara det vid att Indien har blickat ut lite mer från det just regionala och tittar också långsiktigt på hot.
Ja, men det är helt sant, och inte bara långsiktigt utan man tittar också ut mot andra regioner. Precis som du säger så har Sydasien och de liksom territoriella gränserna varit av största vikt för Indien under väldigt lång tid. Som, även om vi om själva regionen Sydasien, och då räknar jag in Pakistan, Nepal, Bangladesh, Sri Lanka, Maldiverna, den regionen, i viss mån Afghanistan också. Det är en väldigt dåligt integrerad region. Ekonomiska utbytet är väldigt litet mellan de här staterna. Men här har liksom Indien haft som fokus under väldigt lång tid. Nu tittar man utåt och ser sig själv som en viktig aktör i Indiska oceanregionen, men också i det vidare liksom, Indo-Pacific-regionen.
Så kan man då förklara att Indien ser Kina som det absolut största hotet mot sin egna säkerhet då också?
Ja, hot och utmaning och konkurrent. Här finns det ju till exempel en levande gränskonflikt uppe i Himalaya. Den är ju liksom, där finns det en väldigt tydlig hotbild omkring Kinas försök att förändra gränsdragningen och så vidare. Och det är liksom en punkt, geografisk punkt där konflikten får ett väldigt sådär akut uttryck. Sen så på lite annan längre sikt så handlar det ju mycket om konkurrens i tillgång till råvaror, tillgången till andra kritiska råvaror, teknikutveckling, också Kinas ökade inflytande i Indo-Pacific-regionen, sätt att kunna balansera det. Men det handlar också om andra typer av frågor, till exempel vilken stat ska fungera som liksom bryggan mellan det vi lite slarvigt kallar det globala syd och det globala nord, där Indien försöker positionera sig, lyfta upp utvecklingsländers frågor på agendan. Kina ville ju gärna inta den där positionen, men på grund av olika komplikationer med deras stora infrastrukturprojekt, BRI eller Belt and Road Initiative, så har länder som liksom knutits upp, till exempel, det här är ett exempel, och hamnat i skuldfällor, och liksom synen på Kina kanske är lite annan i många länder i syd än vad det var tidigare. Här försöker Indien positionera sig också. Så det är på många olika fronter, många olika områden som den här konkurrensen uppstår.
Och när vi då analyserar exempelvis Kina, men kanske även också Ryssland, så förstår vi mycket av hur länderna väljer att agera idag genom att titta på hur de har agerat tidigare i historien. De har haft mycket makt och inflytande. Och något då som båda vill uppnå igen. Kan vi analysera Indien på samma sätt?
Ja och nej skulle jag säga. Indien har ju inte varit... jag menar, Indien är ett postkolonialt land. Ryssland är ju själv ett koloniserande eller ett gammalt imperium. Kina var i strikt mening aldrig koloniserat. Så att här finns det ju en annan typ av upplevelse i Indien. Av att en stor känslighet mot andra staters inflytande och så vidare. Och också en sorts känslighet inför att själv vara en stat som utövar inflytande. Det där är liksom ideologiskt så har det där inte hållit Indien tillbaka. Men det har påverkat hur man organiserar sin utrikes- och säkerhetspolitik. Det har också, det finns i och för sig en berättelse i Indien där man tittar tillbaka, säg till 1500-talet då man brukar säga att över hälften av världens ekonomiska tillgångar var koncentrerade i det som nu är Kina, Japan och Indien. Och Indien var liksom en ekonomisk motor då. Kolonialismen och det brittiska styret innebar ett tillbakasteg. Jag ska inte kalla det för revanschism, men det finns i alla fall en påtaglig medvetenhet i Indien om att en gång i tiden så var landet en stormakt och det finns idéer om att kunna återupprätta det. Men det får inte den där revisionistiska eller revanschistiska uttrycket som vi kan se i till exempel Ryssland.
Ja, och just när det här samtalet pågår så pågår ju även BRICS-toppmötet där Brasilien, Ryssland, Indien, Kina och Sydafrika tillsammans med andra inbjudna länder möts för att diskutera bland annat utveckling av samarbeten men även då expansion av gruppen exempelvis. Vad har Indien för roll i BRICS?
Indien är ju en av grundmedlemmarna i BRICS, till och med när det bara hette BRIC innan Sydafrika kom med. Då såg samarbetsklimatet lite annorlunda ut. Kina och Indien hade inte den här uttryckta konkurrenssituationen som man har idag. Vi ser att komplikationerna i den indisk-kinesiska relationen också spiller över i BRICS-samarbetet. Och förstås nu efter Rysslands aggression och invasion av Ukraina så påverkar ju även den situationen, samarbetet i BRICS. Indien är intresserat av ett utbyggt BRICS, men den här tydliga markeringen här under det pågående BRICS-mötet om att skapa en motvikt mot väst och använda BRICS som en sorts hävarm i det, eller hävstång, där är Indien betydligt mer försiktigt än till exempel Kina och Ryssland. Och den liksom komplicerade relationen mellan Kina och Indien påverkar möjligheterna för BRICS att agera.
Blir det lite motsägelsefullt eller att Indien drivs av två intressen, att man både vill ha samarbete med många länder men att man också vill vara den här mellanhanden mellan då globala syd och väst?
Jag skulle säga att Indien bygger samarbeten och ingår i samarbeten där man ser att det tjänar landets intressen. Indien är en partner, aktiv part i BRICS. Man är det också i till exempel Shanghai Cooperation Organization, SCO. Många andra olika typer av konstellationer. Minilaterala, alltså där det bara ingår ett par tre stater. Eller multilaterala där det ingår flera i mellanstatligt samarbete. Det här är en ambition som Indien har, men det är också en tydlig, vad ska vi kalla det? Man bygger de här samarbetena och partnerskapen också därför att man tycker att många andra globala institutioner inte riktigt avspeglar den här förskjutningen vi pratade om tidigare från en västlig dominans mot att andra länder också behöver kunna få sina positioner och intressen tillvaratagna. Så det finns till exempel en kritik mot hur den FN-centrerade multilateralismen också mot till exempel röstförfarandet i IMF och annat. Så Indien försöker också bygga en internationell miljö som mer kan tillvarata landets intressen.
Men hur viktigt är FN för Indien? Vill man ha en permanent plats i säkerhetsrådet eller är det att man vill hellre kanske få mer större makt och inflytande genom andra nya institutioner och strukturer?
En permanent plats i FNs säkerhetsråd är oerhört viktigt för Indien. Och det är någonting man har liksom kampanjat om under väldigt lång tid. Indien ser det som, vad ska vi säga, gammalmodigt eller liksom inte reflektera den nya världsordning vi ser växa fram. Att till exempel, om vi räknar Ryssland som ett europeiskt land, att tre europeiska stater har vetorätt i säkerhetsrådet. Så att, medan ett land som Indien inte har någon sorts sån permanent plats. Så det här är liksom någonting som man återkommande lyfter i många sammanhang. Sen när det gäller det övriga FN-systemet så har Indien spelat en aktiv roll, framförallt när det gäller till exempel fredsfrämjande insatser och skickat många av liksom soldater till fredsfrämjande insatser. Och man har också varit en stor givare till exempel till FNs demokratifond, även om det nu är på väg, det bidraget har dragits ner under senare år. Så FN har varit viktigt historiskt för Indien och där har man också haft ett nära samarbete med just Sverige, till exempel när det gäller nedrustningsfrågor. Då pratar jag historiskt. Så det är av stor vikt. Men det finns en kritik mot hur det är organiserat idag.
Som du nämnde tidigare så är Indien alliansfritt. Indien har ju dock sedan flera decennier ett ganska nära samarbete till Ryssland, stor tillit till landet historiskt, bland annat då genom ett nära försvarsindustriellt samarbete. Kan detta på något sätt försvåra EU och Sveriges relation, samarbete till Indien?
Jag skulle säga att om vi pratar om relationen till Ryssland just specifikt, så är det en relation tidigare Sovjetunionen som har betytt väldigt mycket historiskt för Indien av olika skäl. Dels därför att det fanns ett visst stöd från Sovjetunionen till den antikoloniala eller antibrittiska rörelsen och självständighetsrörelsen. Den där liksom idén om att Sovjet och Ryssland har understött det lever kvar. Det fanns ett nära, som du beskriver, ett nära försvarsindustriellt samarbete, ett brett ekonomiskt samarbete också. Till viss del handlade det om en sorts misstro mot väst under 50-60-talen i Indien. Det var också så att västvärlden valde bort att samarbeta med Indien. Indien vände sig till Sovjetunionen på grund av problemen man hade att samarbeta med väst. För det fanns ett ointresse från västliga makter. Det handlar också om att till exempel USA omorganiserade och lade om sina relationer till Kina på 70-talet just efter ett indisk-kinesiskt krig. Så Nixons liksom vändning mot Peking blev väldigt problematiskt för Indien. Så, och till sist också ska jag nämna att Pakistan, alltså Indiens antagonist i Sydasien, var väldigt nära knutet till USA och USAs allianssystem i Asien. Så här finns många skäl till att den där nära relationen till Sovjetunionen och senare Ryssland har byggts upp. Sen också det här beroendet som du är inne på vad gäller försvarsmaterielsidan, det har varit stort gentemot Ryssland. Idag ser vi en ganska tydlig förändring där riktningen är istället att Indien försöker diversifiera, sprida sina försvarsindustriella samarbeten. Idag är Frankrike en mycket stor aktör. USA är också en stor aktör, Israel också, i liksom det försvarsindustriella säkerhetssamarbetet med Indien. Och trenden är att liksom den ryska andelen är på väg ner. Så här har det skett en ganska stor förändring under senare tid.
Kan man också se det som en positionering mer i mitten då, utav mellan väst och globala syd återigen?
Ja, det skulle man kanske kunna göra. Det framförallt finns det ett uttalat, eller uttalat är det väl inte kanske riktigt, men det finns ett påtagligt behov från indisk sida att minska beroendet av ryskt försvarsmateriel. Det finns fortfarande ett stort samarbete kring rymd och kärnenergi och andra frågor. Men både det utrikespolitiska, alltså det politiska dimensionen av det, och försvarsmaterielsidan, där är liksom relationen till Ryssland inte alls vad den var för bara 10-15 år sedan. Och när det gäller just USA så skulle jag säga att USA har växt fram som Indiens absolut viktigaste samarbetspartner efter 2005 när den stora liksom förändringen skedde i den indisk-amerikanska relationen. Numera är det liksom USA som största handelspartnern, största mellanfolkliga kontakterna, och också då när det gäller framväxande teknologier, i viss mån också rymdfrågor, ja, då framstår USA som den viktigaste partnern.
Ja, och det som vi också ska prata om här idag då är ju hur Indien då faktiskt påverkar Sverige. En väldigt stor fråga, öppen fråga, men på vilka sätt påverkar Indien svensk säkerhet?
Ja, alltså Indiens framväxt har ju skett mer friktionsfritt än Kinas framväxt. Och den har ju inte varit på något sätt lika dramatisk som Kinas och så snabb som Kinas framväxt. Som det är nu, som jag nämnde, så är ju Indien är ganska långt efter Kina om vi pratar om ekonomisk storlek, BNP per capita, även i vissa tekniksektorer och så vidare. Det finns liksom ingen ambition hos Indien att försöka rita om världsordningen eller förändra sättet vi arbetar i liksom den regelbaserade världsordningen. Ingen revisionistisk tendens. Men alltså på så sätt så finns det liksom inga säkerhetshot, utan snarare finns det ett samarbete och samarbetsmöjligheter. Och här är det ju flera stater som både i Europa och USA som ser Indien som en möjlig samarbetspartner i det, ja, som vi nämnde tidigare, försvarsindustriellt, men också i övriga säkerhetsfrågor som rör säkerhet. Sverige har ett försvarsindustriellt samarbete med Indien också, och det är under utbyggnad. Påverkan som Indien har och liksom när det gäller Sverige, så handlar det ju framförallt om våra ekonomiska relationer och handelsrelationer. Och man kan väl också se kanske framöver om Indien, om liksom den här diversifieringen som vi ser också i våra värdekedjor, alltså att man flyttar produktion till exempel från Kina till andra delar av Asien, där Indien är ett alternativ. Ja, men då kan ju frågor omkring liksom säkerheten och uthålligheten och motståndskraften i de här värdekedjorna som är viktiga och kan bli ännu viktigare för Sverige. Där kan det finnas liksom säkerhetsaspekter.
Vill du ge något exempel på värdekedjor?
Ja, alltså det som händer nu är ju framförallt frågor omkring, vi har ju sett tidigare till exempel under pandemin, frågor omkring den stora läkemedelsindustrin som finns i Indien. Den kan man ju tänka sig att den också i framtiden blir ännu mer utbyggd. Men här finns också vissa beroenden från Indien vad gäller Kina. Inom läkemedelsindustrin. Men här är liksom en sån värdekedja. Man kan ju också se till exempel vad det gäller grön teknik. Där det finns ganska stora satsningar i Indien för att försöka få en mer blomstrande grön tekniksektor. Återigen här så har ju vi varit ganska beroende av kinesiska solpaneler och annat, och också när det gäller en hel del av de kritiska mineraler och andra typer av material som behövs. Om vi ser en förflyttning mot Indien av en del av den här produktionen, utvinningen och så vidare, så är det ju liksom till sin fördel att Indien är en demokrati, vi har ett tillitsfullt samarbete. Men jag tror den allmänna liksom inställningen internationellt nu är att inte låta något land monopolisera liksom delar av de här värdekedjorna på det sättet vi har låtit Kina göra.
Och vilken relation har Indien till EU?
Den är god. Den är bättre nu än vad den har varit tidigare. Jag skulle säga att 2016 var liksom ett år där mycket hände och det blev en sorts förändring i relationen till det bättre. Och idag skulle jag säga att det finns en större medvetenhet i Indien om vad EU är för typ av politisk aktör. Det finns också en större medvetenhet i New Delhi att liksom hur och varför man ska interagera med Bryssel, snarare än att alltid vända sig till Europas stora stater, vilket man alltid som en reflex gjorde tidigare. ja, Storbritannien när Storbritannien var med i EU, men också Tyskland och Frankrike. Det har liksom varit de som Indien har prioriterat. Men idag förstår man EU mer som politisk organisation. Bryssel blir allt viktigare. Men också olika konstellationer av medlemsstater. Mindre medlemsstater ska jag säga. Till exempel Norden eller Öst- och Centraleuropa. Där man liksom gör kombinerade... eller man försöker liksom nå ut till de här regionerna. Vilka kallar det för underregioner av medlemsstater i EU. Och det blir allt viktigare också.
På vilka sätt då försöker Indien nå ut till Norden?
Man har etablerat till exempel ett toppmötesformat där det kallas för nordisk-indiska toppmötet som sker med jämna mellanrum, inte årligen men med några års mellanrum. När Modi till exempel i det här fallet då har besökt Norden, och då samlas de nordiska regeringscheferna också och man har liksom ett toppmöte tillsammans. Det är ett sånt format. Det finns också en mycket större engagemang och liksom ingångna partnerskap med nordiska länder. Så Sverige har ett typ av partnerskap, Norge har ett annat och Finland och Danmark har andra. Men liksom specifika bilaterala partnerskap som liksom lägger grunden till relationen och liksom utbytet.
Tror du att det här är något som vi kommer se mer av i framtiden?
Den typen av partnerskap? Ja, men det är ett sätt som Indien arbetar, att försöka utveckla såna här partnerskap med vitt skilda länder. Och det blir liksom en god utgångspunkt för det politiska och ekonomiska utbytet. Indien har ju en ganska liten utrikesförvaltning. För att vara sånt enormt land så har de en absolut minimal utrikesförvaltning, skulle jag säga, i storleksordningen Portugals UD och utrikesförvaltningen, vilket gör att möjligheterna att liksom agera utåt lider av en väldigt slimmad organisation.
Hur kommer det sig att de har så liten utrikesförvaltning?
Historiska skäl skulle jag säga. Det görs försök att öka den liksom successivt med att ta in nya diplomater. Men Indiens fokus har under väldigt många generationer varit de stora inhemska utmaningarna som man har. Med fattigdomsbekämpning, med annat som har liksom tagit stort fokus och energi. Och fortfarande gör förstås.
Vill du ge något mer exempel på där just Sverige och Indien har utvecklat samarbeten? Vilka områden är det i?
Innovation är ju en sån där fråga som är väldigt stor i det svensk-indiska samarbetet. Vi har också samarbete vad gäller en rad sektorer. Jag menar, vi nämnde tidigare det försvarsindustriella samarbetet. Det finns samarbete vad gäller rymd. Det finns samarbete vad gäller grön teknik. Liksom olika typer av startup-scener är väldigt involverade. Det finns en rad sådana här områden där liksom det svensk-indiska samarbetet verkligen har tagit fart. Det här är någonting som, det är förstås oerhört viktigt för Indien, men det är också viktigt för Sverige. Jag tror att det liksom bilaterala handelsutbytet skulle kunna öka kraftigt. Och här är ju en viktig faktor det frihandelsavtal som man inledde förhandlingar om i början av 2000-talet, som sen, eller 2007-2013, som sen lades på is därför att man inte kom överens. Och nu har de återupptagits, så det pågår sådana frihandelsavtalsförhandlingar. Den optimism som fanns om att det här frihandelsavtalet skulle mellan EU och Indien, att det skulle komma i mål väldigt snart, har ju grusats. Det finns stora liksom komplikationer fortfarande. Men ett sånt avtal skulle få stor betydelse för handelsutbytet.
Du nämnde lite kort tidigare att det är flera stora företag som har förflyttat sig från Kina till Indien. Är det här en genomgående trend? Ser vi en tillväxt av företag som väljer att just satsa på Indien och etablera sig där?
Ja, det är en ökning. Indien har haft stora utmaningar vad gäller till exempel sin infrastruktur, som inte alls har fungerat lika väl som man kunde hoppas. Och till exempel Kinas infrastruktur är bättre. Så här har det varit stora utmaningar för Indien att liksom kunna ta den typen av, öka liksom produktionen, den inhemska produktionen Sen håller Indien också på att förändra sin syn på vad det innebär att vara en del av en produktionskedja. Om vi tittar på de produkter vi använder till vardags, en telefon till exempel, så är ju delar producerade på många olika ställen. Men för Indien har liksom väst och företag från andra håll i världen, man har liksom sett den inhemska marknaden som det stora. Men att se produktion i Indien för liksom export, vidare export eller förflyttning i de här värdekedjorna vi pratar om, så har man liksom inte tänkt på det riktigt. Så där är vi i början av en utveckling, skulle jag säga.
När vi då pratar om hur Indien påverkar svensk säkerhet är det ju svårt att inte nämna klimatet. Hur ser Indiens klimatmål ut och vilka är de största utmaningarna som Indien har gällande klimatet?
Jag skulle vilja börja i den väldigt generella, abstrakta änden och sen så kanske någonstans förflytta mig ner mot det mer konkreta. Om vi tittar historiskt, de stormakter som har växt fram historiskt har gjort det med fossila bruna energikällor. Indien och till och med Kina har gjort det under 2000-talets början. Indiens framväxt som ligger här nu de kommande decennierna, och det här är man väldigt medvetna om i New Delhi och i Indien generellt. Indiens framväxt kommer bli den första stormaktsframväxt som sker i huvudsak och bör och måste ske med gröna energikällor på sikt. Så det är något historiskt nytt som sker med Indiens framväxt i den tid vi lever just nu. Det är det mest generella och abstrakta änden av det hela. Sen finns det enorma behov hos den indiska befolkningen som också styr och påverkar den dagliga policy och politiken i klimatfrågorna. Så tittar vi på till exempel den här enorma importen av rysk olja, så handlar det ganska mycket för Indiens del om att försöka hålla ner bränslepriserna, hålla ner inflationen för att inte tappa i den aktiva fattigdomsbekämpningen. För över 10%, 7-10-12% av befolkningen lever fortfarande i fattigdom. Så här är en utvecklingsekonomis behov som styr. Och det gör att vi ser de här stora oljeimporterna, fortsatt användning av kol och så vidare. Saker som man på sikt vill komma bort ifrån även i Indien. Om vi tittar på Indiens klimatmål som de har formulerat, så är de för en utvecklingsekonomi ändå ambitiösa. Jag menar, de är inte lika ambitiösa som Sverige, som är en väldigt utvecklad ekonomi. Vi har inte samma typ av net zero mål och så vidare i Indien och Sverige. Men det finns ändå en ganska hög ambition om att använda förnybara energikällor i sin energimix, och man ställer om en del av sin energiimport och så vidare för att utveckla det här. Så det finns en stor ambition. Och tittar vi på det ytterst konkreta, alltså till exempel hur den indiska budgeten så ser ut för året, när den lades fram här nu i februari-mars, så ser vi att klimat och den gröna omställningen är en prioriterad fråga. Så det är det mest konkreta i det hela. Sen är det klart att det tar tid att göra den gröna omställningen. Det kommer kräva också en väldigt stor insats från politiken, men också det inhemska näringslivet i Indien att få det här, den här omställningen att ske. Samarbeten är helt centrala för Indien i det här, och därför finns det till exempel ett väldigt stort intresse av att samarbeta med Sverige och andra nordiska länder omkring den gröna omställningen.
Namnet på den här podcasten är ju "Varför ska Sverige bry sig om Indien?" Bara för att sammanfatta lite det som vi har pratat om i dagens avsnitt. Vill du välja tre anledningar till att vi ska bry oss om Indien?
Den första anledningen skulle jag säga är att ungefär 16% av världens befolkning bor i Indien. Det är en ganska enorm siffra. Vi behöver bry oss om de här 16%. Det andra är att Indien numera är en viktig aktör i den internationella politiken. Har ambitioner att vara det. Det har man inte alltid haft. Man är en aktör där man vill vara med och påverka de förhållanden som präglar det internationella samarbetet. Och det tredje är att Indien kommer bli en viktig nod i den globala politiken och ekonomin. Vi kan ha åsikter om frågor som rör liksom mänskliga rättigheter och demokrati, och det ska vi ha. Men oavsett vad vi tycker och tänker så kommer Indien inta en roll framöver på den globala arenan. Om vi tittar 3-4 decennier framåt så är det ett faktum. Det är tre skäl skulle jag säga till varför vi ska bry oss om Indien.
Tusen tack för det, Henrik, och tack för att du har medverkat här idag och delat med dig av dina analyser på Indien. Tack också till er som har lyssnat. Ni hittar mer av vår verksamhet på vår hemsida folkochförsvar.se. Följ oss gärna på sociala medier, där heter vi Folk och Försvar. Tack!
Tack!